Det här är ett självstudiematerial i datorarkitektur och delmomentet heter von Neumann-arkitekturen. För att programmera de tidiga datorerna krävs ofta enorma resurser. Det här ledde till att i början av 50-talet kom matematikern von Neumann med idén att separera instruktionssekvensen, det vill säga programmet, ifrån hårdvaran. Det här ledde till att man fick en väl definierad arkitektur som möjliggjorde en enkel programmering av processorn och också skapade förutsättningarna för högnivåprogrammeringsspråk såsom COBOL och Fortran. Och också senare C och C++. För det kallas han ibland The Inventor of Software. På grund av sin enkelhet att programmera har von Neumann-arkitekturen blivit den dominerande datorarkitekturen ända fram till idag. Dock givetvis med vissa modifieringar som kommer att diskuteras senare i detta självstudiematerial. Von Neumann-arkitekturen består av tre stycken huvudblock. Processorn. Minnen för att lagra instruktioner och data. Och IO-enheter för att kommunicera med omvärlden. De tre blocken kommunicerar med varandra över en kommunikationskanal. Den här kommunikationskanalen är implementerad med en systembuss. Just att det är en systembuss är vad som karaktäriserar von Neumann-arkitekturen. I och med att det är en systembuss transporteras både data och instruktioner över samma kommunikationskanal. Processorns arkitektur kan vi dela upp i tre stycken delar. Exekveringsenheten som lagrar data och utför beräkningar. Bussenheten som sköter kommunikationen mot systembussen. Och kontrollenheten som kontrollerar och styr de två andra blocken. Om vi då börjar med första delen i processorn, det vill säga exekveringsenheten, så består den av en ALU. Som står för aritmetisk logisk enhet. Den utför aritmetiska beräkningar och logiska beräkningar. Till exempel addition, subtraktion, multiplikation, division och logiska operatorer som och, eller inte. Vi hittar också register. Registren används för mellanlagring av resultat i programmen. Och på så sätt minimera antalet bussaccesser. Antalet bitar i exekveringsenheten brukar benämnas som processorns storlek. Till exempel, en 8-bitars processor lagrar 8 stycken bitar i register och utför 8-bitars operationer i ALU. Om vi då tar och tittar närmare på ALU, den aritmetiska logiska enheten, så är det inget annat än ett kombinatoriskt nät. Och för att beskriva den här tänkte jag ta några exempel. ALU får styrsignaler från kontrollenheten. I det här fallet ska den utföra en addition. Och additionen ska vara mellan de två binära talen 3 och 1. ALU bildar då summan mellan de här två, det vill säga 4, och levereras som en utsignal. Nästa operation är en subtraktion mellan de binära talen 6 och 5. Differensen mellan de här två är 1, som då blir ALUns utsignal. Och den sista operationen är den logiska operatorn och mellan binära talen 1, 0, 1, 1. Och 1001. Och resultatet av en operation mellan de här två blir alltså 1001 som blir ALUns utsignal. Nästa del i processorn är bussenheten, det vill säga den enhet som sköter all kommunikation med de externa komponenterna i datorsystemet. All kommunikation från processorn går via systembussen. Den här systembussen kan man dela upp i tre stycken olika delar, eller delbussar. Först har vi adressbussen som består av en stycken bitar. Adressbussen används för att peka ut vilken minnesposition som för tillfället är adresserad. Och man säger att 2 upphöjt till n är antalet adresserbara minnespositioner, det vill säga hur många byte den här processorn kan adressera. Sen har vi databussen som består av m stycken bitar, alltså den buss där all data skickas över, både till och från processorn. Sist då har vi kontrollbussen som styr alla överföringar över systembussen. Den kontrollerar när en access börjar och när den slutar, hur mycket data som ska överföras och vilken riktning data ska gå. Kontrollbussen består av ett flertal signaler för att börja till exempel en request-signal och avsluta en access, till exempel en acknowledge-signal. Och signaler för att bestämma riktning på data, read eller write. Alla de här styrsignalerna, de är unika signaler för varje processorbuss. Så att till exempel en Pentium-processor har sina signaler och en Motorola-processor, till exempel 68000, har sina signaler. Slutligen då den sista enheten i processorn, det vill säga kontrollerenheten. Kontrollerenheten består av ett instruktionsregister. Instruktionsregistret lagrar maskinkoden, det vill säga den kod som beskriver instruktionen som ska exekveras. Vi hittar en programräknare. Programräknaren lagrar adressen till den instruktion som exekveras. Slutligen har vi då kontrollen. Den här kontrollen styr övriga delar, det vill säga alla register, bussenhet, exekveringsenhet, genom att avkoda den maskinkod som ligger i instruktionsregistret och utföra den sekvens som är förutbestämd för just den instruktionen. Kontrollen i kontrollerenheten genererar utsignaler, det vill säga styrsignaler till de olika blocken i processen. De här signalerna genereras utifrån den instruktion som ligger i instruktionsregistret. Från den här instruktionen genereras utsignalerna av en tillståndsmaskin. Tillståndsmaskinen genererar en sekvens till programräknaren för att räkna fram nästa instruktion, till instruktionsregistret för att läsa in nästa instruktion, till ALU:n för att utföra aritmetiska och logiska operationer, till registren för att läsa och skriva värden och slutligen signaler för att läsa in och skriva operander och för att läsa in nya instruktioner till instruktionsregistret. Utöver informationen i instruktionsregistret använder processorn också information från statusregistret. Statusregistret är ett register som lagrar resultatet av tidigare instruktioner. Till exempel om resultatet blev 0 av förra operationen, om det blev ett overflow eller om vi fick en minnessiffra av en addition. Det första som sker när processorn ska exekvera en instruktion är att den hämtar instruktionen. Det gör den genom att skicka signaler till bussenheten att den ska läsa en instruktion på adressen som programräknaren pekar på. Och vi skickar också samtidigt signaler till instruktionsregistret att det ska vara berett att ta emot en instruktion från bussenheten. Nästa steg i instruktionsexekveringen är att avkoda instruktionen som ligger i instruktionsregistret. Utifrån den instruktion som ligger i registret bestämmer kontrollen vilken specifik sekvens som ska utföras just för den här instruktionen. Efter det vi har bestämt vilken instruktion som ska utföras, i det här exemplet en add-instruktion, är nästa steg att hämta operanden som vi ska utföra den här additionen på. Det gör vi genom att skicka styrsignaler till bussenheten att den ska läsa operanden från en specifik minnesposition. Samtidigt så skickar vi styrsignaler till ett register som ska vara berett att läsa datat ifrån bussenheten. När vi har laddat ner operanderna är det dags att utföra operationen, i det här fallet en addition. Den additionen utför vi genom att skicka kontrollsignal till ALU:n att den ska utföra en addition och vilka operander den ska använda när den utför den här additionen. När additionen är utförd så skriver den resultatet till något register. Det gör den genom att skicka styrsignaler till ett register i exekveringsenheten att det ska ta emot data från ALU:n. När instruktionen har exekverat färdigt återgår kontrollen till det första tillståndet och hämtar då nästa instruktion. Den instruktionen har då sin specifika kontrollsekvens och så fortsätter instruktion för instruktion genom hela programmet. Om vi då tittar på ett exempel på instruktionsexekvering. Det exempel jag valt här är instruktionen add 23 till reg 1, det vill säga talet som ligger på adress 23 ska vi addera till register 1 och resultatet ska ligga i register 1. Steg 1 i instruktionsexekveringen är att hämta instruktionen. Det gör vi genom att kontrollen ger ett kommando till bussenheten att läsa data från adress 10. Adress 10 här är då den adress som programräknaren anger som nästa instruktion. Bussenheten initierar då en läscykel genom att sätta adressbussen till adress 10 och kontrollbussen till en läsoperation. Genom det här är adress 10 i minnet adresserat. På position 10 hittar vi maskinkoden 73 som då i det här exemplet representerar add-operationen. Processorn läser då den binära koden 73 och lagrar den i instruktionsregistret. Andra steget i instruktionsexekveringen är att avkoda instruktionen. I det här exemplet så ska vi avkoda maskinkoden 73 till en instruktion. Det gör vi genom att läsa in 73 i en instruktionsavkodare som då talar om vilken instruktion det är som ska exekveras och vilken som är den tillhörande sekvensen. I det här fallet är det en add-instruktion som ska exekveras. Tredje steget i instruktionsexekveringen är att hämta operanden. Det steget börjar med att kontrollen skickar ett kommando till bussenheten att den ska läsa data från en adress. Och i det här fallet så var det adress 23 som operanden låg lagrad på. Precis som för instruktionshämtningen initierar bussenheten en läscykel genom att sätta adressbussen till adress 23, det vill säga den adress där operanden låg lagrad, och att sätta kontrollbussen till en läsoperation. Processen läser nu informationen som ligger lagrad på adress 23, det vill säga 55 i det här fallet, och lagrar det temporärt i processorn. Samtidigt som den gör det här aktiverar den informationen från register 1. Processorn är nu klar att utföra en ALU-operation i nästa kontrollsteg. Fjärde steget i instruktionsexekveringen är att utföra beräkningen. Det här steget börjar med att kontrollen skickar ett kommando till ALU:n. ALU:n adderar då innehållet i minnespositionen 23, som var 55, med register 1. Så att vi får en summa utifrån ALU:n, register 1 plus 55. Det femte och sista steget i instruktionsexekveringen är att skriva resultatet. För exemplet börjar det här med att kontrollen skickar ett kommando till register 1 att det sparar resultatet ifrån ALU:n. Det innebär då att register 1 kommer innehålla summan utav operationen register 1 plus 55. För att sammanfatta instruktionsexekveringen så kommer vi fram till att instruktionsexekveringen i von Neumann-arkitekturen sker i en femtakt. Där vi börjar med att hämta instruktionen, avkoda instruktionen, hämta operanden, utföra operationen och slutligen skriva tillbaka resultatet. Beroende på instruktion genererar kontrollen olika kontrollsekvenser